I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi stillar oss till bön. Allsmäktige Gud, vår kära himmelske Fader. Tack för ditt rike och för den rättfärdighet som du förberett genom din son. Du har gett oss en ny dag och bevarat oss under den gångna natten. Du har välsignat såväl soliga som molniga dagar till vårt liv. Du har välsignat vårt liv med varma och ibland kallare vindar. För denna din ledning vill vi nu tacka dig. Vår kära himmelske Fader, tack för att vi får tysta oss, stilla oss inför ditt ord. Tack för alla vänner och för alla människor som går vid vår sida. Tack för dem som stödjer oss i vårt timliga liv och i trons kamp. Vi ber att du skulle öppna våra öron och hjärta att höra, för att höra vad du vill öppna för oss genom din ande. Uppmuntra oss att se särskilt de nära som behöver vårt stöd. De som saknar ekonomiska möjligheter, sjuka och förkrossade. Öppna våra hjärtan för deras behov. Ge oss kraft att stanna upp och lyssna och stödja. Och när vi behöver stöd, timligt, andligt, elementalt, ge oss stödjare, ledsagare. Hjälp oss att leva en dag i taget. Bevara oss ifrån ett liv som i utsvävning fäst oss i våra liv till det som är det viktiga, att vi skulle få bevaras i tro till våra dagars slut. Kära far, ge oss kraft och förstånd att utföra rikets arbete ödmjukt och modigt. Led våra tankar och tal så att evangeliets budskap skulle få trösta och bota mitt ibland oss. Vi ber att du skulle välsigna ordet till våra själars salighet och ditt namns ära. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Till ledning för predikan läser jag ur Bergspredikan, Matteus evangelium, dess sjätte kapitel från slutet. Nu börjar ni från vers 25. Orden lyder i Jesu namn. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck, att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inte bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Vilken är den kraft som får allt detta att ske? Allt som vi ser omkring oss. Alla dessa förberedelser för sommarmötet. Det är att vi under åratal har arbetat för att vi ska få samlas här till sommarmötet. Eller vilken är den kraften som får familjer och troende människor från år till år att använda mycket resurser, tid, även ekonomiska medel för att ta sig till sommarmötet. Det är gott för oss att vara här och det är alltid trevligt att komma hit. För många av oss har vi traditioner från barndomen av att komma till sommarmötet. Vi träffar här våra släktingar och vänner. Man har ordnat med bra förutsättningar att bo för oss här. Och för många familjer är sommarmötet kanske den enda gemensamma resan under året. Köttsoppan smakar bra, arrangemangen fungerar och det är trevligt att träffa andra troende människor. Men är allt detta nog? Hur hade det känts för dig nu på morgonen, mötesgäst, om du hade vaknat och inte hade fått vakna upp till en bekant psalm, inte hade fått vakna upp till bön och om Guds ord hade fattats från denna morgon. Skulle någonting centralt ha saknats dig från din sommarmötesresa? Någonting så viktigt att vi nu kan konstatera att utan Guds ords predikan så skulle sommarmötet inte finnas. Det verkar vara så att ibland när omständigheterna blir lite hårda, karga, det är kallt och det blåser, ibland har det regnat på sommarmötet, att det inte gör så att människor inte skulle komma hit. Men om det på sommarmötet, om Guds ords predikan inte skulle höras på sommarmötet, om den gode herdens röst inte skulle höras, så skulle sommarmötet inte finnas. Eller den här skaran skulle skingras förr eller senare. Beskrivningen av sommarmötet finns egentligen en miniatyr av vårt liv och av det som talades om i vår text för vad som egentligen är viktigt. För vilka saker som egentligen är de viktiga bestående. Och krafter som bygger upp livet. I denna bergspredikan, stället vi läste, uppmuntrar eller säger Jesus till oss att se på fåglarna på himlen och varnar oss för att vi inte skulle fästa oss själva vid dem för att leva efter de behov som tiden ger. Säkert har det känts för oss att allt är himligt vi ser omkring oss. Och efter vad efter många människor springer efter i sina liv, finns det en alldeles särskild anledning till oro i vår tid. Men det har skrivits redan här i Guds ord. Det kommer ifrån människan, ifrån vår gamla del. Det är en sak som vi människor aldrig kommer ifrån. Och om människan uppfyller sitt liv med allt det som den här världen erbjuder, så glömmer den bort en viktig sak. I den stunden glömmer hon bort att allt är gåva. Mitt i en framgång, mitt i en välstånd rent materiellt, kan tänka fel att jag själv skulle ha byggt detta. Vi människor är stackare i den meningen att när det går bra i livet så känns det som att jag själv har byggt detta. Och sen när man möter motgångar frågar vi: varför tillåts jag sånt här? Min broder och syster, känns det för dig i den här stunden som att jag har kommit till denna dag med egna krafter? Känns det som att allt det timligt som jag fått har jag byggt med hjälp av egna krafter och förmåga? Känner du som att när jag idag får bära Guds barns namn, att det också skulle vara på grund av mitt eget förstånd och mina egna krafter? Vi svarar tillsammans att när vi ser på våra steg än till denna dag och den här stunden, att Gud har lett oss väl i våra liv. Han har välsignat vårt timliga liv med de saker vi behöver här i livet. Och vi får vara troende. När han har bevarat oss i sitt rike som sina barn än till denna dag. Och när vi ser framåt i tiden så kan vi göra det med tillförsikt och trygga tillmods. Vi har inte kommit till denna dag med hjälp av vårt eget förstånd eller med hjälp av våra egna krafter. Visst är det tryggt att tro och lita på att den himmelske fadern vet och känner allas våra steg. Och den här dagen inte i morgondagen eller framtiden är inte i våra egna händer. Det är i mycket bättre händer, i den himmelske faderns händer. Se på himmelens fåglar. Under den blåa himlen, fågeln som flyger, precis som ritar en bild för oss av tilliten. Tilliten till den himmelske faderns ledning. I slutet av vår text finns precis som ett alternativ. Ett rätt alternativ till att vi inte skulle fästa vårt hjärta vid att vid timliga behov, utan sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Vart finns Guds rike? Guds rike finns inte i byggnader byggda av händer. Guds rike finns mitt ibland er. Guds rikes gräns är ritad ifrån människohjärta till människohjärta. Och vi predikar om Guds rike. Och vi predikar Guds rike. Fastän vi vet att mitt ibland stora folk, skaror, kommer den aldrig att nå stor popularitet. Så har den aldrig gjort och kommer aldrig att göra under vår tid. I den här tidens människas ögon ser den billig ut, ser förskräcklig ut. Av bestående av syndiga och misslyckade människor. Men vi predikar Guds rike. Om det finns någon som lyssnar till detta ord, som söker, så som man uppmuntrade i vår text att söka Guds rike, så säger vi att Guds rike har kommit nära. Gör bättring. Vi predikar evangelium från detta rike. Om bättring för otroende. Vi kallar in i Guds rike. Vi kallar en syndig att byta synden mot nåd. Vi kallar till den delaktigheten som är en god del redan i tiden. Den är trygg och en bra del. Men vi kallar till den delaktigheten vars mål inte är i denna tidens behov eller i den här tiden, utan den är i evigheten. Och hans rättfärdighet. Om vilken rättfärdighet talar man här? Paulus skriver i Romarbrevets fjärde kapitel. Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Hur skulle en rättfärdighet vara enligt människan och människans vilja? Skulle den vara sådan att den skulle väldigt flexibelt ändras efter människans liv? Idag sån här och imorgon sån där. Skulle en rättfärdighet efter människans vilja vara sådan att man skulle få ha en liten uns av eget? Skulle den vara sådan att vi idag skulle börja bygga den och sakta skulle förändras som människor till att bli bättre och bättre, och någon dag kanske vi skulle kunna konstatera att jag har frid med Gud? Bibelns kanske två mest kända bättringsberättelser är den ena och är berättelsen om den förlorade sonen, och den andra är bättringen som Paulus gjorde, alltså Saulus från Tarsus. Utan att gå in i detalj på dessa, så kommer som överst fram i dessa att bättringen var en total händelse för dem. De båda togs fast av Gud, och när den förlorade sonen vände sig åter hemåt fick han tro sina egna synder förlåtna utan krav. Man frågade inte honom: vad allt har du gjort? Man sa inte till honom att gå för att lära den troende människans liv någonstans och låt oss sen komma tillbaka till saken. Nej. Tjänarna klädde den förlorade sonen i festkläder. Och när Paulus, eller Saulus från Tarsus, togs fast av Gud, och när broder Ananias fick uppgiften att gå för att träffa honom, vi kommer ihåg hur rädd den här brodern var när han begav sig för att träffa Paulus. Han kände till hans bakgrund, historia. Och Ananias gick dit. Han kom in i rummet och satte handen över honom och sa: min käre broder Saul, Herren sände mig så att du skulle få din syn åter och skulle uppfyllas med helig ande. Och från hans ögon föll snart så som fjäll, och vid den stunden fick han sin syn åter. Han reste sig och han döptes. En total händelse, omvändelse, när en människa som ångrar sina synder blir välsignad med evangelium. Han fick sin syn åter. Han uppfylldes med helig ande. Han fick krafter. Han reste sig och han döptes. Och av den här mannen som tidigare hade stridit emot Guds rike, han blev ett starkt redskap i Guds rikes arbete. När jag läste detta ställe så funderade jag på att har vi under senare tider varit i samma situation som broder Ananias, i en situation där vi sett eller hört eller mött människor som av någon anledning kämpar emot Guds församling, och den har gjort oss försiktiga och lite rädda. Vilket är vårt budskap idag, denna morgon, till en sån här människa? Vi kommer inte ifrån vår egen rädsla, säkert. Men vi kallar såna här människor som där vi kallar såna här människor som vi kan likna vid Saulus från Tarsus och den förlorade sonen som har av någon anledning hamnat i en sån situation att man har börjat precis som strida emot Guds rike. Kära bröder och systrar, vi får be den himmelske fadern om att han skulle ge oss krafter att närma oss på rätt sätt och skulle ge oss förstånd, förståelse, så att vi alla skulle ha ett nådigt sinnelag, ett ödmjukt sinnelag, att vi inte skulle ta hand om sakerna med för hård attityd, att mitt ibland oss i alla situationer att alltid den gode herdens röst skulle få höras som skulle kalla och kallar förlorade söner och Saulus från Tarsus in i Guds rike. Var kan vi erbjuda såna här människor idag? Skulle vi kunna erbjuda någonting så nytt och speciellt att det på ett speciellt sätt skulle kunna kalla ingenting nytt men mycket speciellt, förunderligt och speciellt när vi kan erbjuda en oändligt stor nåd och förlåtelse. Den erbjuds till dem som söker efter Guds rike och frid till sitt eget samvete. Guds rike har kommit dig nära nu. Vi predikar om Guds rike. Vi predikar om bättring. Tro din otro och alla synder förlåtna. I Jesu namn och försoningsblod. I Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Och vi predikar evangelium till kraft för troende. Där finns kraften som håller denna fåra jord samlad. Där det finns kraften som på nytt och på nytt får oss att bege oss till sommarmötet och våra möten. Där det finns kraften att när man så som man är i den livssituation som man befinner sig i, att precis sådan som man själv finner sig, så trött, så syndig och så fallen på nytt och på nytt för egen del, får höra ett trösterikt evangelieord. Min dotter, min son, var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna. Så också i denna stund, min broder och syster, tro alla synder, frestelser förlåtna, alla tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. Systrar och bröder, alla synder är förlåtna. Och det lär oss att lyfta vår blick till tidsgränsens andra sida. Det lär oss att lösgöra vårt hjärta ifrån allt det som vill fästa oss vid den här världen. Och på den här vägen behöver vi varandra. Inför den här turen att betjäna har jag genomfört många samtal. Några av de mötena har tagit en väldigt kort tid. Andra har varit ett enkelt karit samtal mellan män. Textmeddelanden. Någon som har klappat på axeln. Efter såna här möten har jag fått känna hur bröderna och systrarna har burit mig till den här platsen. Ett möte som jag minns är när en vänfamiljs 7-årige pojke lekte ute på mötesfältet och hans pappa berättade för den här pojken att på lördag morgonen ska Risto betjäna. Så sa den här lilla pojken tittade på oss någon sekund och sa: låt oss göra så att jag inte ska väckas upp. Där fanns någonting som berörde i den här pojkens inställning och kommentar. Där fanns en bekymmerslöshet som ett barn bara kan ha, som vi alla skulle få ta lärdom av. Men sen har jag genomfört samtal som har tagit en längre tid. Och i dem har man fått lägga sin egen tillit till dessa samtal. Och det har värmt, så som vi konstaterade efter ett samtal, att av såna här samtal sa det gamla att man talade om vägen och vandringen. Och sådana skulle vi behöva ha flera av. Så att inte den här tidens stress och jäkt, allt det arbete som vi gör, att vi skulle hinna stanna upp inför de viktigaste frågorna i våra liv. Kära bröder och systrar, jag har kommit till den här platsen frestad och syndig, och jag vill fråga: får jag tro mina egna synder förlåtna? Jag vill tro så här. Så här får vi alla förbli i tro alla våra sista frestelser och tvivel och synder får man tro förlåten i Jesu namn och försoningsblod. Och du får sätta dig själv på den lilla barnets plats. Det lilla barnet som Jesus tog i sin famn och som han välsignade. Kära himmelske fader, vi vill lämna denna mötesdag, vår själva, alla våra anhöriga, hela vårt liv under din välsignande och bevarande hand. I Jesu namn. Amen.